Det här är Linus på baslinjen. En podcast om och för svensk tennis. Vi är här med Linus på baslinjen podcast och ett helt nytt avsnitt. Jonas B. Svensson är gäst idag. Och det är ett jäkla kanonavsnitt vi har framför oss, vågar jag utlova. Ni kan se avsnittet via Spotify om ni tittar där. Annars så lyssnar ni på det som vanligt i er podcastspelare. Jonas B. Svensson var rankad 10 i världen i singel och vann 5 ATP-titlar. Sedan 20 år tillbaka så driver han tennisskolan Yoto Tennis i tennisklubben Chavan de Bogis i Schweiz. Ursäkta uttalet. Vi pratar i avsnittet om varför Jonas B. Svenssons kärlek till tennisen var stora nyckeln till hans framgångar. Ifall man kan skapa samma kärlek till sporten hos juniorerna. Fördelar och nackdelar med team. Vad Tim Klein gjorde bra som ledare. Vad Jonas har lärt sig av att driva tennisskolan i Schweiz. Vi pratar om skolsystemet i Schweiz och vad Jonas lägger i begreppet en bra spelare. Stort tack till min partner House of Bontin. Om ni skulle vilja ha en demonstration av grundaren Petter Bontin i er klubb, så hör av er till House of Bontin. Så går det att lösa, alltså av att få ett besök av Petter på plats. Jag vill också tacka min partner Wilson Tennis Camp, och jag vill också tacka min partner Major Camp. Dessa två som driver tennisläger i Sverige respektive på Mallorca. Vill du som privatperson stötta podden, så tas all hjälp tacksamt emot via att bli Patreon-supportrar eller via Swish. Ni hittar de uppgifterna i avsnittsbeskrivningen. Också stort tack till alla partnerklubbar som är obeskrivligt betydelsefulla för den här poddens fortlevnad. Vill ni också vara med i nätverket, så kontakta mig. Och sist men inte minst, glöm inte prenumerera på podden genom att trycka på prenumerera-knappen eller följa-knappen i er podcastspelare. Men vad fan, nu är det hög tid. Jonas B. Svensson, nu åker vi. Då har jag den stora glädjen att få hälsa Jonas B. Svensson välkommen till podcasten.
Ja, tack så mycket.
Jonas, vi kommer börja med vid att du var ju 10 i världen i singel. Jag tror det var 5 ATP-titlar på CV:t. Hur blev du så bra på tennis?
Jag gillade väldigt mycket från början. Det blev en... som att säga, en fristad för mig, där jag kände att jag kunde uttrycka mig, hela min personlighet kunde jag uttrycka mig på banan från väldigt tidig ålder. Det passade mig väldigt bra, allt passade mig väldigt bra. Rytmen, poängslivet, alltså allt passade mig väldigt bra.
Okej, okay. När du säger uttrycka dig på banan, hur menar du då?
Ja, för att jag kände att jag kunde vara mig själv 100% på banan. Ja. Så det var en väldigt trygg plats för mig. Det var där jag kände mig väldigt trygg och glad. Och, ja, det passade mig helt enkelt väldigt bra.
Ja, ja, ja. Hur liksom såg dina träningsdagar ut när du var liksom... under junioråldrarna? Säg liksom när du var 13, 14, 15 där. Hur såg ditt så kallade upplägg ut?
Ja, det var ju först och främst så hade jag vid 14 års ålder, 13-14, så flyttade jag ju över från Kungsbacka till Ullevi. Ja. Och det var Pelle Eriksson som var drivande president på Ullevi, som hjälpte mig väldigt mycket med det. Mm. Och han var väldigt öppen även för att jag skulle kunna träna med Tim Klein. Mm. Så på samtidigt så började jag med team, så att det var mycket som hände då. Och då hade jag Jonte Sjögren också som hjälpte oss ibland på Ullevi. Och jag körde väl varje dag i alla fall. Det gjorde jag, åkte jag in till Ullevi och spelade. Och så spelade jag ibland i Kungsbacka också när det en tid.
Var i de här åldrarna du skulle säga att du började satsa på tennis?
Satsa på tennis. Det är roligt. Jag har aldrig satsat på tennis. Jag har alltid satsat på tennis. Det har inte varit någon fråga om att satsa på tennis. Det har bara varit. Det har varit så. Det var tennisen som man så här valde mig. Jag kände mig hemma. Det var liksom inget. Det var bara att köra. Det som var lurigt alltid, det var ju en fråga om ekonomi. Alltså, hur vi skulle klara det ekonomiskt. Skulle jag kunna få tillräckligt mycket med hjälp att inte mamma och pappa behövde offra allting för att jag skulle kunna fortsätta spela. Det var mer där det låg en motivation för att spela tennis. För mig fanns det ingen satsa, det fanns bara en väg. Det var ingen fråga, det var en icke-fråga för mig.
Okej. Men du höll på med andra idrotter också, eller?
Ja, men allt jag gjorde ända tills jag slutade var bara sekundärt.
Okej.
Allt. Det spelade ingen roll. För att jag tyckte det var roligt, så jag spelade pingpong, jag spelade bas, jag spelade allting som man kunde, jag gjorde friidrott, jag spelade allt som man kunde, men allt var sekundärt.
Okej. Men det låter nästan maniskt.
Nej. Glädje skulle jag vilja säga.
Okay.
Det är som om man blir född och så får man en uppgift och så ska man, ja, det här är ditt, och jag fick den väldigt tidigt.
Ja.
Det här är du, ja. Så var det inte med det. Det var liksom ingen, det var ingen konst. Jag tyckte det var jättetrevligt. Alla andra, det är väldigt många som frågar, ja, men du, helger och kompisar, så, ja, men Det spelade ingen roll. Det var helt sekundärt. Allting var sekundärt. Men det var ren glädje. Det var ren glädje rätt igenom. Jag har aldrig, inte en sekund har jag ångrat någonting när det gäller den delen i alla fall. Om inte ens.
Men har det varit någon gång det inte varit kul då?
Inte varit kul?
Ja. Det måste ha varit någon gång du tänkt att det var lite segt att gå till träningen.
Nej, men vad ska jag definiera inte kul? Det finns ju inte kul som är ytligt. Alltså ytligt, det vill säga att det är inte roligt att gå till träningen, det känns jobbigt idag, självklart, massor av gånger. Men djupare ner så har jag bara sagt det en gång, har jag blivit tveksam, och då var jag 29, ja, så var jag inte med det.
så den gången du kände dig lite tveksam, då räckte det?
Ja, då var det slut. Då kände jag att nej, det här var inte värt det som jag trodde.
Men okej, du har alltid varit självklart för dig liksom att tennisen är det du ska göra eller har velat göra. Tror du att det är någonting som behöver liksom finnas från start och liksom någon form av självklarhet? Eller kan ledare och så vidare skapa den glädjen och motivationen hos barn som kanske inte har den lika självklart som du från början?
Ja, återigen så beror det på kanske på... Okej, ska du bli riktigt bra, så glöm.
Okej, då måste du vara med från början.
Om jag tittar då, jag hade ju förmånen att följa med och se Stefan Edberg och Mats Wilander och Kent Karlsson och alla de som var i min ålder, runt om min ålder. Och allting var självklart. Det fanns inga frågetecken runt om. För att ju mer frågetecken du har att jobba med, desto komplicerade, mer komplicerat blir det. Och då tappar du. Det är bara så. Det är inget konstigt.
Men tror du att det liksom var något medfött för dig att tennis var kul? Eller var det omgivningen och ledarna från start som skapade den glädjen för tennis hos dig?
Nej, jag tror att det är så här. Jag har haft en oerhört tur, först och främst för att jag för att jag hade den här känslan av att det här var för mig och jag gjorde det som jag ville hela tiden. Och jag är helt övertygad att när du har det så lockar du till dig människor med samma intresse och samma motivation som du själv. Och då går det bara vidare. För att, sen är det en jädra tur. Vem är det som säger att, jag brukar alltid säga, vi var kanske 7-10 personer i Göteborg under samma period som spelade nästan lika bra. Det var ingen större skillnad tennismässigt. Inte alls. Men vissa tyckte inte om att resa. Mm. Andra tyckte inte om att vara på hotellrummen. Tredje ville vara med familjen. Men liksom, det är där det ligger. Men vem kan tala om att just jag råkade bli den som tyckte allt sånt var så jävla roligt.
Nej.
Det är tur. Men jag tror helt klart att du måste ha den här känslan av att det här är så roligt så allt annat är helt ovidkommande.
Ja.
Visst, tränare kan hjälpa dig till en viss del, men det allting är ytligt för mig. Ja. Tränare hjälper dig och gör och kan hjälpa dig väldigt, väldigt långt om de har samma motivation som du själv. Men är det tränaren som drar dig? Är det han som drar upp dig 6:30 på morgonen för att spela? Ja, då är du ju körd. Det är bara om du ska bli riktigt jävla bra. Om du ska bli, nu pratar vi alltså världselit. Vi pratar inte att du kan bli duktig och åka till college. Det är inte där det ligger. Det är en helt annan grej. Alltså det är inte då att alla ska sluta bara för att de inte har det. Utan det är bara, vissa har det, andra har det. Det är liksom, ja.
Men om man säger så här då. Det finns ju många trots allt som tycker tennis är väldigt, väldigt kul. Men de blir ju liksom inte topp 10 i världen ändå. Vad gjorde du mer som var bra som tog dig så långt än att du tyckte det var kul med tennis?
Ja, grunden är ju det. Det är ju grunden. Inte var roligt. Sen träffar jag ju människor som tyckte det var lika roligt som mig. Som Tim. Som var extremt. Sen har man ju jävla tur att man föddes i Sverige. Tennisen var demokratiserad. Det vill säga att det fanns mycket banor. Björn Borg hade kommit. Det var så oerhört många saker som gick in i varandra samtidigt som gjorde, och så till exempel att, jag ska säga det, jag kunde gömma mig, om man nu ska säga så, bakom möjlighet att det var så många duktiga andra spelare, så det spelade ingen roll vad jag gjorde, så var det alltid någon som var bättre.
Ja.
Så jag hade ju inga problem med det, min kollega. Så det var inga problem med, alltså, oavsett hur bra jag gjorde så var det liksom någon som var bättre. Ja. Så det var ju lugnt för mig. Jag behövde inte komma i strålkastarljuset. Jag behövde inte utsättas för att se Mikael Ymer liksom från början. Killen är inte i närheten av vad jag var i ren rankingmässigt. Rent rankingmässigt, inte närheten. Och ändå är han utsatt för saker som jag aldrig var. Det var liksom, finns inte, det är inte en tusendel av vad jag fick utstå. Liksom. Det är helt, helt sjukt skillnad alltså. Och jag är inte alls säker på att jag hade klarat det överhuvudtaget. Så det är också tur att man kommer i rena. Under den perioden, racketerna var inte så utvecklade, fysiken var inte så utvecklad. Ja, det är mycket som spelar roll som har flyt.
Men du får det låta som att det var ganska mycket saker som föll sig väl för dig då. Liksom. Eller att, jag ska inte säga tur, liksom, men att det, man behöver många pusselbitar som faller rätt liksom, längs med vägen då, menar du?
Ja, behöver den. Men vissa pusselbitar faller rätt för att man har den själv, alltså själva grundmotivationen är rätt. Mm. Alltså vissa grejer där. Sen har du andra grejer som du inte kan påverka överhuvudtaget. Som är, jag menar, vem visste att när jag var x antal år att jag skulle tycka det var så jävla roligt att resa och tycka var så jävla roligt att bo på hotellrum. Att jag gjorde mitt hotellrum till en borg liksom, där jag kände mig oerhört bra. Och när jag kom till banan så kände allting var ett enda långt träningsläger. Det var så roligt så det var inte sant. Vem kan tala om det innan? Det är ju ingen, det är ingen som vet. Hur tränar du sånt?
Nej. Nej.
Det är ju helt enkelt. Träna och bli glad när du är så. Nej, det gör man inte.
Jag är med. Du, om vi...
Ja, men de... Du är så... De är... man kan tuffa till sig, man kan göra det ändå. Ja, det kan man. Och det är självklart. Man fixar det. Men när du är tuff och stark, som alla säger, så krävs det energi för att göra det. Och den energi måste du ta från någonting. Och den tar du, oavsett om du är det eller inte, så tar du det från din tennis. Vilket gör att du omedelbart, du går ner lite grann i din kapacitet.
Ja. Du, om vi tar Tim Klein här som du har, som återkommer ofta. Vilka var hans styrkor som ledare? Vad gjorde han så bra egentligen?
Nej, han såg mig. Han såg mig direkt. Vem jag var. Hur jag fungerade som människa. Och så pratade mig på ett sätt som gjorde att jag förstod. Så ren kommunikation och människokännedom är två oerhörda stora grejer för min del. Och sen var han ju sanslöst nyfiken på tennis. Så att det var tre saker.
Hur pratade han med dig? Eller på vilket sätt då?
Ja, som jag är så är jag väldigt, väldigt känslig. Tycker inte om jättemycket om kritik. Vilket gör att vad han gjorde var att han tog helt enkelt på sig väldigt många saker som jag behövde. När han såg någonting som kanske inte var riktigt lika bra, så sa han, men då hans attityd var hela tiden, men då ska jag skapa en situation att Jonas förstår det själv, att han måste förbättra detta. Så han behöver inte säga att någonting var dåligt, utan han skapade övningar och skapade så att jag förstod det själv. Och när jag förstår det själv, då har jag inga problem att säga att det där är något. Men det måste komma från mig själv, det är ingen annan som kan tala om för mig.
Ja. Vad tycker du idag liksom, med den erfarenheten du har både som spelare och som ledare själv? Vad kännetecknar en bra tränare och ledare idag, tycker du?
Ja, det är samma sak som jag sa med Tim, skulle jag vilja säga.
Ja, det är så.
Ja, det är så. Och så vad Tim var så fantastisk med också, det var att han hade, och det kanske är svårt att tro, han hade inget ego när det gällde människor som var väldigt duktiga. Han var väldigt lyhörd för människor som han uppskattade och som han tyckte var väldigt duktiga. Och då var han lyhörd och så tog han in dem och så översatte han dem det till oss.
Okay.
Så att det du måste lyssna, du måste veta vad du vill, du måste vara villig och precis som oss måste vara villig att offra allting. Jag menar, hans familj fick ju stå mycket, det blir ju tufft alltså. Med familjen, självklart alltså. För att vi tog så mycket tid, men han ville det.
Ja.
Så att,
är det det som krävs för att bli en framgångsrik ledare? Att man behöver offra familj och saker vid sidan av?
Ska du bli bland de bästa i världen så är det väl inte så mycket att bråka om. Så finns det... I Schweiz har de delat upp massa olika, jag tycker det är rätt bra, tränare, lärare, coach. Alltså det finns massa olika steg där. Och när jag pratade med honom så hade ju Tim var ju så makalös, för han gick ju från början alltså som lärare till coach. Han tog alla de stegen emellan. Och det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Jag skulle vilja säga att när jag ser de flesta, så ser jag coacher, när jag träffar coacher, det vill säga de som coachar de bästa i världen. Jag tycker de är fantastiskt duktiga och all respekt, men de ska hålla sig där på den nivån. De flesta jag träffar, de ska inte ner och röja bland ungdomar, för det klarar de inte. Det är inte deras. Och tvärtom alltså. Folk som är oerhört duktiga tekniskt och tar hand om ungdomar på en viss ålder. De ska inte upp och röja som coach, för att då krävs det andra saker.
Så först, vad sa du? Först var det lärare, sen tränare, sen coach, eller vad sa du?
Ja, det var snabbt översatt där. De har i Schweiz har de en 3-4 stycken, 4-5 stycken olika steg. Utbildare, alltså det finns många, och så har de delat upp då, och så får man liksom förhålla sig till vad man är. Till exempel jag då, ska jag stå och vara ska jag gå de högsta kurserna i Schweiz, vad ska jag gå dem för? Ja, visst är det roligt att lära mig, men jag har ingen användning för dem för det jag gör idag.
Nej, jag förstår.
Då är det väl liksom bara skapa kontakter och tycka det är roligt att träffa kompisar i princip. Alltså. Men det ger mig ingenting. För då är det coachinriktat. Mm. Och jag är ingen coach och kommer inte bli coach. Så att,
vad är du idag?
Det är väldigt svårt för mig. För jag är någonting mitt emellan det mesta. Eftersom min styrka är ju oftast utbildning för spelare mellan 14 och 18, 19 är jag bra. Okay. Där känner jag. Där känner jag att jag är bra och kan hjälpa till mycket. Yngre, ja, precis som allt annat. Jag kan göra det, men det tar mycket energi.
Ja.
Äldre, jag kan ge tips, men jag har inget intresse av att resa. Har du inget intresse av att resa, så då ska du inte kalla dig coach. Det är helt banalt att kalla sig coach om man inte reser.
Ja, okej. Okay. Ja, jag är med. Hur ser dina dagar ut idag, Jonas? Du som du var inne på, du bor ju i Schweiz och driver tennisskola där, va? Ja. Berätta lite om hur din situation är.
Ja, jag känner, jag står på banan runt 30 timmar i veckan. Helgerna tittar jag på matcher. Och så har jag väl en 20 timmar administrativ. 20-30 timmar administrativ. Så det är rätt mycket.
Okej.
Okay. Och det kör jag. Precis som jag gjorde när jag spelade. Det kör jag stenhårt i 4-5 veckor. Sen går jag ner. Och så gör jag nästan ingenting. Tar det väldigt lugnt med administrativ. Dra ner på allting och så ligger jag lågt i 2 veckor och gör bara minimum. Och sen går jag tillbaka igen.
Okej, okay. Okej. Okay. Så du periodiserar ditt arbete lite grann då?
Så det var därför det gick så bra i tennisen också, för det kunde man göra på tennisen.
Ja.
Alltså, du kunde ju vara ute, jag var ute och spelade 5-6 veckor, så visste jag att av de 5-6 veckorna så visste jag att jag får in 2 riktigt bra veckor.
Ja.
Och resten
okay.
Var
det. Men vad är det för typ av klubb som du driver?
Ja, det är en liten klubb. Vi har 3 banor, inomhusbanor. Och det är jag och min kompis Tore Meinecke, som också spelar tennis med mig. Han var 46 i världen, så han var väldigt duktig både singel och dubbel. Sen var han ute för en olycka, så att han slutade när han var 21. Så han var riktigt duktig. Och sen jobbar vi här tillsammans och försöker skapa saker runt omkring som gör att ungdomar och vuxna tycker att det är roligt att spela.
Och vad är det för saker som gör att de tycker det är roligt?
Ja, nummer 1 är ju att jag utgår från att alla tränare är väldigt motiverade. Att de utbildar sig varje år, att de alltid går framåt och att de alltid vill göra bra för alla barn oavsett. Det utgår från. Vi har nolltolerans mot mobiltelefoner som inte används i utbildningssyfte. Alla ska veta vem du är. Alla tränare ska ta fullt ansvar för de eleverna de har. Mm. Så vi ställer höga krav på alla tränare. Det är nummer 1. För då, det tror jag är det viktigaste av allt. Ungdomar vill ju utveckla sig. Ungdomar vill ju känna att de blir bättre. Och gör de det, då tycker de det är roligare och då finns det större chans att de fortsätter att spela tennis.
Okej. Okay. Men ni kan ställa de kraven på tränarna eller liksom det finns tillräckligt mycket tränare som vill jobba. För i Sverige är det ju liksom en brist på tränare och även om man vill ställa krav då står man ju till slut där utan en tränare. Är ju risken då.
Ja, nej, det här är inte, det är ingen fara i Schweiz. Schweiz har det väldigt bra på det sättet. Jag är ju i Genève. Jag är alldeles utanför Genève. Schweiziska tränare tror jag inte jag skulle få ta på så många.
Okej.
Nej, det är nästan omöjligt. Men däremot har vi hela Frankrike bredvid. Och i Frankrike så är de väldigt, väldigt engagerade. Och de är väldigt många. När de kommer hit så, det var som en kille sa, som vi sa, han tjänar dubbelt så mycket på att göra hälften så mycket. Vilket gör att du kan leva väldigt bra. Om du bor i Frankrike och tränar i Schweiz så kan du leva väldigt, väldigt bra. På
För det är
en...
så höga löner, eller vadå?
Ja. Så på en 20 timmars så klarar du dig lätt.
Vad ligger lönerna på då?
Det ligger runt, det är 60 schweizer för ett par timmar på en grupplektion. Så då, nu är ju svenska kronan så volatil så man vet ju inte var den ligger. Men jag tror att det ligger på runt 650-660 kronor per timme.
Och jäklar.
Och det är grupplektion då.
Men betyder det att barnen, alltså juniorerna betalar rätt höga kostnader då?
Våra barn betalar, för fyra i grupp betalar de runt 400 per timme.
Okej. Jag är med. Hur länge har du drivit den här tennisskolan, Jonas?
Sen 2005.
Okej, 18 år någonting. Vad har du lärt dig under den här resan?
Jag har lärt mig oerhört mycket. Jag har lärt mig oerhört mycket av fransmännen när det gäller den tekniska delen. Har jag lärt mig oerhört mycket hur man kan titta på saker och hur man kan använda det. Ja, jag har utvecklat mig på många sätt. Jag har mer tålamod idag, mer förståelse för barnen. Ja, nej, det är rätt mycket.
Spännande. Ja, det låter som det. Men du sa att du har mest franska tränare då. Då är de alltså utbildade i Frankrike, eller? Varför finns det inte så många tränare från Schweiz?
Jag ska säga så här, det finns inte så många tränare i Schweiz där vi är. I Genève-delen. I Genève-delen så kan man säga att här vill alla bli advokater eller finansmän. Det är högsta målet här. Och så, då gör det att de som stannar i tennisen, det blir ju mindre. Medan däremot åker du mer in till tyska delen så hittar du mer schweiziska tränare.
Hur är liksom intresset för tennisen i Schweiz generellt, skulle du säga? Hur är statusen?
Ja, nej, men de tycker de prioriterar inte sport där nere. Det gör de inte än. Som jag berättade för dig när jag går upp och spelar på morgonen 6:30 varje morgon med ungdomar för att de går till skolan till minst klockan 4 och ibland till 5:30. Och då har de inga pauser emellan heller. Så det är stentufft där det. Skolan är stentuff och så har du läxor efter det. Så att...
Men även för, jag menar, Schweiz har haft så stora spelare liksom ganska i närtid. Vad har det betytt för liksom att vilja bli tennisspelare i landet i din upplevelse?
Ja, det har ju betytt väldigt mycket. Så jag ska säga så här att när jag pratar om att det är väldigt mycket skola och så, då pratar vi om de som inte är elit. De som är elit hittar, och elit, jag menar alltså de bästa i Schweiz, alltså säger att de är mellan 5 och 10 bästa i Schweiz. De får specialskolgång och de har akademier som fixar det. Så där finns det rätt mycket. Det är resten som inte får någonting kan man säga.
Aha, okej. Okay. Så det finns sport, alltså val man kan göra för att komma åt träning på dagtid och så vidare då?
Ja, om du är riktigt bra.
Okej. Okay.
Då får du vara riktigt bra hela tiden, för annars så går det fort ut för.
Okej. Okay. Är det kort tålamod menar du, eller vadå?
Ja, nej, men det finns inte, om du då sjunker på rankingen och inte spelar lika bra, ja då åker det också. Då får du inte, du måste ha en sån här talent card av dem som gäller över hela Schweiz då. Och med det här talent card så får du begränsad skolgång. Då får du tillrättalagd skolgång. Jag vet inte hur man säger det på svenska.
Aha.
Men då får du använda det. Men åker du ur den då, ja
Mm.
då kan du inte använda den längre.
Men vadå, vänta, förklara. Ett talent card som du kan använda i vilken skola som helst, eller vadå, eller är det?
Ja, framförallt, och det är det som är problemet då. I Schweiz, i tysk-schweiziska delen kan du använda det hur du vill.
Så jag får ett kort om jag är på en viss nivå, då får jag liksom ett certifikat av typ Schweiziska Tennisförbundet. Så kan jag visa upp det för min skola och kan skippa lektioner då.
Det är olympiska kommittén som ger ut det. Så det är olympiska, det är de som ger ut det här kortet då, via schweizisk tennis. Och då kan du visa upp det och då tar de bort ja, massa möjliga lektioner och du kan åka på helger och du får en bättre skolgång.
Det är otroligt ju.
Ja, det är otroligt. Och här vad som finns här i franska delen då, det är Frankrike då som har någonting som heter CNED. Och då studerar du hemma. Då
Aha.
studerar du hemma. Så det kan du också göra då. Men
Okej.
det är rätt tufft, alltså det finns ingen mellanting. Alltså nu börjar det komma i Genève lite grann, men det är första året de testar att man får sluta, att man får gå i samma skola och man får sluta lite tidigare, så man slutar 2 eller 1 och så här. Så det börjar sprida sig, men det går långsamt.
Okej. Spännande då. Det
Ja,
kanske hade funkat i Sverige med, eller vad tror du?
jag vet inte hur det fungerar i Sverige, så att jag kan inte säga
Nej. Jag förstår. Jonas, du var ju själv en del av olika team under din karriär. Du var med dels Kleins gäng då, jag tror även du var med i Team Ramlösa, Team Siab 2, Team Allens eller någonting vad det hette.
Olent.
Kan du reflektera över positiva respektive negativa sidor med team?
Ja, positiva sidor kan man väl säga då det var ju Tim som drev Ramlösa.
Okej, så det var samma. Ja, okej,
Det
jag förstår.
var samma gäng med Gusten och Christian och David Engel och Lars Jönsson. Så det var ju vi som fick det då. Och Janne Appel tror jag var med också. Så att det var ju väldigt positivt, ska man säga.
Ja. Mm.
Ja. Team Siab 2 var ju positivt på det sättet att jag kände att Jonte Sjögren tyckte att jag höll måttet och att jag kände att han stöttade mig hela tiden.
Ja.
På en annan nivå. Han hjälpte mig att fixa McCormack. Han var ju väldigt inne. Han hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Så att på det sättet var det ju väldigt bra. Annars var det ju inte så mycket. Vi reste ju inte så jävla mycket tillsammans heller. Några gånger var vi tillsammans och det var ju, Team Sia var ju 2 tjejer och 2 killar också. Så att, eller 3 killar och 1 tjej. Det var ju liksom.
Okej.
Det var ingen märkvärdigare. Peter Rosjö var vår tränare, men min tränare var ju Tim Klein. Så det gav mig möjligheter att utveckla mig och att Jonte trodde på mig. Så kan man sammanfatta det.
Men generellt liksom, vad fanns det negativa sidor med team, att vara en del av ett team också?
Ja, för min del så vad som är svårt, vad som blev svårt för mig också, det var när vi var team och jag inte var bäst. Då var det jobbigt.
Okej, okay.
Det
Varför
blev jag
då?
svårt. Nah, jag hade svårt för det. Jag kände att jag ville vara nummer 1. När jag var nummer 1 så funkade det bra, när jag inte var det så funkade det inte bra. Så enkelt var det.
Okej. Okay.
Som har fungerat, det är liksom inget. Det beror på. Det är kanske vissa andra klarar det bättre. Det är bara rent personligt vad jag tyckte.
Mm. Men då skulle ju många säga så att ja, men det är positivt att ha folk att jaga liksom och så också.
Självklart, du kan vända allting och då måste du. Du kan vända allting, men då måste du vara så pass klarsynt och så pass våga ifrågasätta dig själv så pass, på ett så pass djup plan att du klarar av det. För det är väldigt lätt att säga, alla säger det, rent mentalt, rent huvudmän förstår ju du att det är jättebra, att du får den konkurrensen etc. Mm. Men sen ska du känna det i ditt hjärta också. Det är lite lurigare. Det är en lite längre process. Och det är mycket svårare att se. Och mycket svårare att acceptera. Mm. Det är sådana grejer som spelar roll också.
Ja, jag är med. Vad tror du, liksom, tror du team funkar i dagens samhälle också? Idag?
Ja, men titta på teamen. Titta på vilken tennisspelare som helst. Herregud, hur många gubbar har de inte runt så här?
Ja, okej. Okay. Ja. Jo, men då är det ju en spelare med team runt sig då. Jag tänker mer på ett team med flera spelare.
Ja, det beror på vilken ålder du pratar om. För att proff. Alltså, där tror jag det är liksom. Vad ska du med team till? Ja, i min värld är helt. Ja visst, det är trevligt, men det finns inte. Det finns Nej. Inte alltså. Som proffs, då pratar jag beroende på din mognadsnivå då, mellan 18 och 20 år. Alltså, då vet jag inte vad det skulle finnas någon användning till ett team. Nej. Beroende på hur du känner för det. Kanske vissa som vi då, med Tim. Alltså, vi hade ju så stark connection med Tim att det blev, i alla fall jag hade så stark connection med Tim så att vi var flera, det var ju det kom bara med så här. Det var jättetrevligt, det hade jätteskoj. Men jag är lika bra. Jag tror inte jag hade någon skillnad. Jag hade kunnat lika bra spela med team själv alltså okay. Så sätt. Jag tror inte det gjorde mig så jävligt mycket att träna. Det är bra att träna. Alltså ha sparring och sådana som är duktiga runt. Ja, det är självklart, men okay. som person vet jag.
Men då tycker du att, liksom, att det här snacket om att ja, men det var så positivt med att det var flera svenskar som hängde med och man drog varandra och så vidare. Det är lite överdrivet det snacket då?
Nej, men det är på ett annat plan. Du utmanas ju av att du har med runt. Så att, även i mitt team så för min del då ska jag säga. För min del då så blir jag väl kanske inte, eller ville kanske inte bli så jävla utmanad av Gusten när han blev bättre och så, det tyckte jag kan vara så där jävla roligt, men där så tittar jag på vad han gjorde. Jag lärde mig av andra, men jag lärde mig också av Stefan och Mats, jag lärde mig av alla andra runt omkring också, och som jag sa redan innan så lärde jag mig och jag fick det lugn och ro, för de tog all skit. Så jag behövde inte ta den. Så att det var ju. Jag vet inte hur jag hade klarat det. Så jag kan inte säga det. Men de tog mycket skit. Och, jag klarade mig väldigt bra. Jag tog inspiration av dem. Men då hade vi inte. Det hade vi inte. Vi behövde inte vara i team för att göra det.
Nej, det hade man kunnat göra ändå. Ja. Ja, precis.
Ja, det kan man göra ändå. Jag var inte i team med varken Mats eller Stefan eller någon annan. Men det spelar ingen roll. Jag tog ju hur mycket som helst. För jag tränade med dem ändå.
Mm.
Så att jag tog ju hur mycket som helst av dem oavsett. Vad som var trevligt, det var att man kunde prata svenska. Att man kunde förstå varandra på ett djupare plan än vad man kanske gjorde med utlänningar. Så man hade en väldig grundtrygghet.
Mm.
Men om jag spelade med Gusten och Christian varje dag. Eller om jag tränade med Edberg och Kent Karlsson. Det var Tim som var liksom grejen i det, i alla fall för min del.
Mm, jag fattar.
Och sen yngre åldrar då. Ja, yngre åldrar kan du se mer nytta av det så att säga. Men Är det ett självändamål att man måste vara tillsammans med en massa andra? Jag förstår inte det. Det beror på vem du är som person och vad du lär dig mest av. Stefan Edberg slutade skolan när han var 15. Ja, men han kunde fan sluta när han var 12, för han var så mogen i huvudet. Han visste ju precis. Han lärde sig mer på tennisbanan än vad han lärde sig i skolan. Och då är det klart att då kan du sluta skolan. Jag fick gå tills jag var 17. För jag lärde mig mer i skolan än vad jag lärde mig på banan. Och det är ju det handlar om idag. Idag är det ju sjukt vissa som slutar skolan tidigt. Men om man ser på dem och väntar lite, lille gubbe. Du skulle ju för fan må bra av att gå i skolan och lära dig disciplin och lära dig så mycket mer grejer. För du skulle utveckla dig bättre som människa i skolan än vad du skulle göra på banan än så länge. Så du kan vänta lite.
Hur vet man det då? Det är svårt för en 12-åring att säga jag är mogen eller jag är inte mogen.
Ja, där har du ju föräldrar.
Ja,
Du
just
har
det.
föräldrar och så har du väl en coach som säger till dig att du ligger nu nummer 30 i Sverige. Kanske inte ska sluta skolan då. För Sverige är ju liksom inte ett föregångarland längre när det gäller. Då ska du sluta skolan, men du träffar inte banan. Det är ju någonting som är fel alltså. Du måste ju börja träffa banan innan du kan sluta skolan i alla fall. Det är någonting. Jag menar, är du som Kent Karlsson och Edberg, alltså de är etta i Europa i 14-15. Ja, men okej, etta i Europa och Europa dominerar. Ja, men vad fan, sluta skolan, det är ju liksom piece of cake när du har den motivationen och förståelsen och
Ja.
vad ska man säga, de var ju så mogna. Det är en mognadsprocess, det är ju där det ligger. De mognade ju genom att vara på tennisbanan och träffa äldre människor som utbytte erfarenhet med dem.
Vad tror du om college, Jonas?
College är jättetrevligt.
Ja, men trevligt. Jo. Men om man vill bli tennisspelare, är det en väg att gå?
Ja, men titta nu på vad fan alla håller på att spela tills de är 40.
Ja.
Va? De flesta spelar är 35, alltså det är ingen ålder längre 35.
Nej, det är det inte.
Att din ålder är 35, alltså att du kan fortfarande spela på en hög nivå. Djokovic vinner vid 36-37. Det betyder att han är bäst i världen i 37 års ålder. Det är ju liksom unheard, det är ju helt sjukt ju.
Ja.
Då brukar ju gå ner liksom, men nu är det inte så längre. Och då får man ju, går du då på college och känner att college kan vara ett steg där du behöver college. Du behöver den utbildningen för dig själv som människa. Ja, då förstår jag inte. Det är ju självklart, det är ju bara att du får känna vad du tycker är viktigast för dig. Och vissa behöver det och mår bra av det. Och utvecklas som tennisspelare och människa. Andra gör det inte. Ja, men då får
Nej.
man ju titta på det.
Hur är den diskussionen i Schweiz kring college som en väg att gå i sin satsning? Är det någon diskussion kring det liksom?
Nej.
Nej. Okej. Vad är din bild av svensk tennis idag?
Vad sa du?
Vad är din bild av svensk tennis idag, generellt?
Ymer.
Förklara.
Nej, jag tycker det bara det pratas bara om honom.
Ja,
Det är bara honom och allting nästan går runt honom. Det lilla när jag läser, jag har ju Svensk Tennistidning som jag fortfarande, det är väldigt, väldigt tacksamt. Jag tycker det är jätteroligt att läsa. Och jag måste ju säga att jag tycker ju att utifrån så ser det ut som väldigt många gör ett väldigt bra jobb. Det måste jag säga.
Okej.
Det
Ja.
känns som att de som är engagerade är jävligt engagerade och gör ett jävla bra jobb. Det känner jag. Sen så kan jag väl läsa lite mellan raderna, precis som du säger, att det är svårt att leva på det. Du kan bli vaktmästare i många fall. Det är tufft på sådana sätt är det ju tufft alltså. Det förstår jag ju. Så att yrket är väl inget prioriterat yrke om jag känner så.
Nej.
Här nere så blir det ju mer och mer ett accepterat yrke att du gör. Att du kan göra din karriär hela vägen på tennisen.
Mm.
Och det är accepterat på gott och ont, så är det accepterat att man gör det. Och så har de ju en fantastisk utbildning. Alltså den är helt fantastisk. Den är absolut världsklass. Jag har väldigt svårt att... De ligger i jämt med Frankrike skulle jag vilja säga. Trots att de är mycket... De är makalösa på att organisera och utbildningar. De strålande på. Jag har gått på nästan alla utbildningar och tycker det kommer tillbaka med nya grejer varje gång.
Okej, okay, vad häftigt. Ja. Är det långa utbildningar eller?
Ja, Frankrike har de ett år.
Ja, okay.
Det är ett år där du bara gör en universitetsutbildning på ett år. Där du måste stå på banan under en tränare ett helt år. Så det är ju en enorm och så utbildning samtidigt. Så det är, de är bra. Här är det, du har A-tränarutbildning, B-tränarutbildning och C-tränarutbildning. Och då har du de översta så ska du vara, då pratar vi nationell nivå där du ska träna på. Och sen går du ner då, Genesis-spår, alltså 1 och 2 och 3. Och när du kommer till utbildning på nationell nivå, entreneur C, entreneur B, och då är det är bra. Alltså då kör de mellan 12 och 15 veckor på ett år, så får du veckor och helger då, där du åker dit till Bien då och utbildar.
Okej. Ja, läckert.
Med följande tester där det säger att det inte alls säkert att du klarar det. Så det är inte det här att vi ska försöka få oss att klara det. Nej. Här kattar de dig om 2 sekunder om du inte duger. Alltså. Och så måste du ha en viss spelstandard också. Så är du inte en hyfsad spelare, då kattar de dig direkt.
Okej.
Okay. Det är tufft alltså.
Okej. Wow. All right. Tror du att Schweiz kommer fortsätta producera liksom storspelare även framöver? Det låter ju som att det är ett så pass bra system ändå.
Ja, när jag tittar på, om du ser här de yngre som kommer upp nu. Du har den här killen Stricker som vann, han slog någon väldigt bra i. Han slog ju Tsitsipas i US Open. Ja. Och gick i fjärde omgången. Och han är ju, vad kan han vara, 22-23. Han är ung och duktig som fan. Och så kommer det en annan, en ung kille, Leandro Riedel, som är också jävligt duktig. Så det kommer folk hela tiden. Och de är, alla tränare är bra utbildade. Alla tränare vill göra bra. Det är väldigt många som vill göra väldigt bra. Väldigt drag i att vi ska bli. De är väldigt stolta att de är väldigt duktiga i utbildning. De är väldigt stolta över att de är väldigt många som spelar tennis. Och att det är väldigt många tränare som klarar sig. Som är utbildade och som har bra utbildning. Och som kan livnära sig på det. Så att, och nej, det är, jag har väldigt svårt att säga att de inte dör. Det ska fortsätta. Alltså.
Okej. Jonas, vi ska gå in på lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna. Men innan det så bara lite kort när vi... När vi satte igång här så berättade du att du hade varit på banan i morse och jag frågade om det var bra spelare du tränade. Men du kunde inte riktigt svara på det. Berätta hur var du betecknad som en bra spelare.
Ja, vi ska först gå av att nu pratar vi om ungdomar mellan 9 och 14. Och du frågar mig om det är bra spelare. Jag vet inte, för mig är det en bra spelare är någon som kommer upp 6.30 och spelar 6.30 till 7.30 två gånger i veckan, varje vecka, 39 veckor om året. Ja, då är i min värld, och är alltid pigg och glad när det kommer, då är man en bra spelare. Det är bara så. Sen kan man jämföra med andra och ranking och allting, men det här är killar och tjejer som verkligen tycker det är skitroligt att spela.
Ja. Det är ett härligt sätt att se på det, tycker jag. Jonas, vad försöker du bli bättre på just nu?
Ja, jag försöker bli bättre. Dels organisationen, att jag håller ihop våra tränare. Vi är, Det är 9 stycken tränare som försöker hålla ihop dem så att vi drar åt samma håll allihopa. Och sen försöker jag hela tiden utveckla mig som tränare på banan. Oftast är det rent tekniskt som jag känner att jag har svagheter. Taktiskt ser jag bra. Mentalt fixar jag det bra. Men tekniskt känner jag att det kan jag göra bättre.
Okej. Och hur försöker du lära dig mer om det?
Utbilda mig.
Okej, alltså gå utbildningar liksom.
Jag går utbildningar plus att jag är hela tiden öppen och tittar på andra tränare och andra elever och ser vad alla försöker jobba med så att jag kan se om det är någonting som jag kan använda till min egen träning där.
Okej. Hur har du förändrat ditt ledarskap på senare tid?
Ledarskap. Jag har ju mognat mycket så jag har lite accepterat vissa sidor av mig själv, hur de fungerar, vilket gör att jag blir jag har mer tolerans till för misstag som andra gör i vår organisation. Det känner jag, det är väl det största förändringen.
Har du någon förebild eller mentor som du liksom ser upp mycket till eller som du bollar mycket idéer med?
När jag bollar idéer, jag bollar en hel del idéer när jag kan med Gusten, det gör jag. Tycker det är riktigt roligt att prata med honom och alltid engagerad och alltid med idéer. Så vi pratar en hel del tennis. Annars så har jag min vän här, Tore Meinecke, och så vi diskuterar en hel del. Ja, ibland blir det internationellt. Claudio Pistolesi pratar med lite då och då för att få inspiration och så. Det beror lite på vad jag söker. Jag känner av liksom vad jag söker och vem jag ska vända mig till.
Okej. När du på tal om Gusten där och sådär, liksom, det finns inga former för samarbete mellan hans projekt och er tennisskola, eller?
Nej, men det gör vi redan utan att han vet om det.
Okej.
Så jag tar hans idéer och så omsätter jag dem där och så gör jag det på mitt sätt. Men, ja, men det gör jag redan, det är självklart. Jag lyssnar mycket på Gusten och tycker det är jätteinspirerande och lyssna och höra hur han gör och vad han gör. Det tycker jag är fantastiskt inspirerande. Och så använder jag det här nere på. Man får ju anpassa det lite grann då. Vissa saker får man anpassa det. Men vi diskuterar en hel del av grejerna.
Okej. Skulle du vara sugen på att liksom ha någon roll inom svensk tennis framöver? Mer än vad du har nu utan att man vet om det då?
Nej, inte just nu i alla fall. Jag trivs rätt bra med det jag gör. Alltså.
Ja, det är så.
Jag trivs bra. Ja. Det mesta funkar rätt bra. Alltså.
Ja, jag förstår. Jag förstår att det är liksom svårt att svara på. Men jag brukar ju fråga allihopa liksom om svensk tennis största styrka respektive svaghet. Vad är din bild av det?
Jag tror att det är så här. Om man säger så, när jag kom ner hit till Schweiz så tyckte jag, och det tycker fortfarande folk är fantastiskt att jag tänker på alla, att jag försöker få med alla, att det är väldigt noga, för det är någonting som jag alltid har lärt mig i Sverige, att man ska se till så att alla tycker det är roligt och alla trivs och alla går framåt. Så det har jag fått mycket cred här för då. Men däremot, skulle jag göra det i Sverige så är det helt ointressant, för det gör alla redan. Så i min värld så är det precis tvärtom. I Sverige behövs det Tim Klein, ta beslut, så här är det, boom, och så får det vara så. Det beror ju på vem du är och vad som behövs. i Sverige så ser jag, och det ser jag på mig själv också, alltså svagheten i många gånger är att ta beslut. Man väntar på att alla andra ska komma med och alla ska vara, det är ingen som liksom ställer upp så här, nu kör vi här och så får vi se vad som händer. Utan det är för lite beslut. Och det, nu utan att jag kan svensk tennis på det sättet, så känner jag med mig själv rent hur det svenska fungerar, så har det varit så väldigt mycket. Nu rättar mig om jag har fel, om det är så idag, det vet jag inte. Men så känner jag i alla fall att man behöver motkrafter. Ungefär som det är ju så en demokrati fungerar. Det fungerar ju om motkraften är bra. Finns det ingen motkraft till de som leder landet, så är det en katastrof. Är det en bra motkraft, så är det riktigt bra. Och den balansen gör att man går långsamt framåt. Men den balansen är den som är grejen. Och det är...
Men vad kan motkraften vara? Liksom, är det i form av liksom att fler uttalar andra åsikter då? Liksom?
Eller ja, men ta in... om man nu ska säga då, de som... har du fransmän i Sverige? Kommer fransmännen, de förstår ju sig inte på det, utan det är ju snabbt beslut, där det är hierarkiskt, så det sjunger om det. Är du högt upp så håller alla andra käften. Det finns inte. Och den som är högst upp, han kan mest. Han är inte den som är bäst, för det är mentalt så här, men han är den som kan mest. Och då bestämmer han. Och i min värld här nere, så kan alla bäst. Så när jag kommer in då från sidan och säger och presenterar en platt organisation, så blir det jätteintressant. För då blir det en blandning av allting. Och i min värld så är det den blandningen som gör att det är intressant. Är alla med på samma sak hela tiden, så blir det ju inga... Hur blir det utvecklingen? Då sitter man ju sjunger hur duktig man är hela tiden. Det är liksom, vad ska man göra? Det är helt...
men om, så att jag förstår det rätt. Tänk, din bild av hur det kanske är i Sverige då. Är det att alla tycker för lika som det är nu? Eller att det saknas en motkraft för att ingen vågar tycka annorlunda?
Ja, i min värld. För titta rent geografiskt var Sverige ligger. Norrut, isolerat. Jämfört med Schweiz till exempel. Vi ligger ju isolerat. Vi har ju inspiration från allting runt omkring. Ja, då måste man kanske ta in lite folk för att få andra idéer hur man kan spela tennis, hur man kan leva, hur man kan träna. Ta in allting utifrån så man får med sig det. Och inte bara inse att nej, men vi är inte bäst där uppe. Nej, så är det inte. Det är löjligt att säga, det finns inget land som är bättre än något annat. Det handlar bara om att vara mottaglig för nya impulser. Och sitter du längre ifrån, då behöver du mer impulser. Sitter du i smeten här, då har du kanske, då har du tillräckligt med impulser.
Okej, ja, jag förstår.
Det vet jag inte vad svensk tennis behöver, jag har ingen aning.
Vad sa du, vad då för någonting?
Nej, jag har ingen aning om vad svensk tennis behöver på det sättet.
Nej. Ja, intressant diskussion faktiskt. Men jag tror också att det är viktigt med motkrafter och att våga lyfta saker. Det tror jag skapar en utveckling. Och det behöver inte betyda att man är negativ för det, utan man vill ju bara utveckla saker.
Om det inte kommer från Sverige, så måste det komma från någon annan som inte har de spärrarna.
Ja.
Tyskar har inte. Många tyskar har inte de spärrarna. Fransmännen tar då är det så här är det, så pekar de hela handen så kör du liksom. Ja. Då kan det bli en mer intressant diskussion.
Men mer att vi kanske ska ta in fler tränare eller annat folk in i svensk tennis från andra länder då. För att öppna upp snacket mer.
Eller åka ner mer. Det är liksom så här, men att ta in influenser från andra delar, det är självklart att det är en styrka om du klarar det. Sen har du din idé hur du vill göra ändå. Men självklart att det är en styrka att våga lyssna på någon som gör någonting helt annorlunda och som gör det bra. Det är inte det. Du ska ju inte ta dem som inte är bra. Det är helt ointressant, men de som är bra men som gör det annorlunda, ja, men fan gör de liksom, wow.
Ja, och sen gäller det att börja applicera det i det svenska systemet då också, tänker jag.
Jag applicerar det på ditt sätt.
Ja, exakt. Så att det funkar. Ja, jag är
Ja.
helt med. Två frågor kvar, Jonas. En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Ja, jag är så jävla då. Jag läser så jävla mycket. Jag kommer fan, jag har teflonminne, vet du. Jag kommer inte ihåg en grej.
Hur hinner du läsa när du jobbar 60 timmar i veckan?
Ja, men det är inga problem. Det ingår ju i utbildning också.
Okej, ja, det är en del av de 60 timmarna.
Ja,
Jag fattar.
alltså när jag läser så läser jag med utgångspunkt, givetvis för att jag tycker det är roligt, men också för att jag lär mig någonting. Och växer jag som människa, så i min värld så blir jag bättre som tennistränare.
Ja.
Bara exempel, så idag har jag läser de här, har en kvinna som är min favorit, där Financial Times skriver hon, hon heter Enoma Okoro, som beskriver världen utifrån konst. Men om man ser hur hon beskriver världen utifrån konst, så kan man rätt snabbt översätta det till tennis. Och makalösa insikter som man kan lära sig av, och översätta till tennis. För det handlar ju hela tiden om översättning. Så vad jag än läser så försöker jag översätta någonting till tennis.
Vad härligt att du brinner så mycket för tennisen fortfarande, Jonas. Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det flyter.
Nej, det är inte flyt. Ja, det kanske det är, men det är väldigt härligt också.
Ja, men jag trivs med det. Jag tycker det är roligt, för det är roligt. Jag tycker det är roligare nu än vad det var för 10 år sedan. För 10 år sedan så var jag inte lika engagerad i utbildning, och då gick jag ner. Men sedan dess har jag utvecklat mig mycket som ledare och tränare. Så att, nej, det.
Du hade behövts i svensk tennis.
Ja, men det här är väl en bra. Det här är också en bra. Folk som kanske lyssnar på det. Jag vet inte hur många du har som lyssnar på de här grejerna. Har du
Ja,
någon idé?
men det är rätt många ändå. Jag skulle nog säga att de flesta i svensk tennis vet om att den finns och lyssnar på, inte på alla avsnitt, men en hel del. Så det är kul att det har blivit ett sånt forum, tycker jag,
Ja,
där vi kan dela med oss.
i min värld tycker jag det är ett fantastiskt arbete. Det är ett väldigt engagemang från din sida. Jag tycker det är sådana här grejer som gör att det går framåt, att man diskuterar saker och ting, och att man är engagerad och försöker lära sig någonting av det. Och du har ett utmärkt forum för det. Så att det jag gör nu, det gör jag ju för mig också givetvis, men det blir ju automatiskt för svensk tennis också.
Ja, det är helt sant. Det är
Och
helt riktigt.
det kan vara min, för tillfället är det min kontribution till.
Ja, det ska inte underskattas. Det uppskattar vi. Du, Jonas, du bara kort här, om man går tillbaka lite kort. Du sa att det fanns olika typer av tränare. Du sa att lärare, tränare, coacher och så vidare. Har du aldrig varit sugen på att röra dig åt torhållet? Att jobba med spelare på den nivån? Det har aldrig varit ett sug för dig.
Nej. Ah, jo, jag hjälpte Janne Appel en kort stund, men jag insåg rätt fort att det var inte lämpligt för mig. Det var inte jag som, jag kände mig inte helt till freds i den positionen. Jag kände mig inte att jag kunde lära mig så mycket som jag skulle vilja i den som coach.
Att du inte kunde lära dig så mycket.
Ja.
Okej. Så du ville utveckla dig själv och det gjorde du bättre på andra ställen, kände du då?
Ja.
Okej, ja, jag är med. Jag är med. Sista frågan då. Vill du rekommendera någonting? Vad som helst?
Rekommendera.
Ja, någonting i livet.
Ja, jag tror väldigt mycket på det här med Jag såg en intervju för många år sedan med en kinesisk kvinna på Tiananmen Square 89. Och de intervjuade henne, och hon var helt förtvivlad, för hon var mamma till en av dem som blev dödade på det torget under det upproret. Och de hade ju den här enbarnspolicyn på den tiden. De hade ju bara ett barn. Och hon sa att allt jag har gjort i mitt liv är bara för att han ska undvika så mycket svårighet som möjligt. Han ska liksom inte... allt jag har gjort, sa hon, var bara för att han skulle må bra och allting. Ja. Och det har jag tänkt mycket. Det har jag översett till min då. Alltså att... gör allt, försök allt. För annars så går det åt helvete. Du måste testa dig. Du måste utmana dig själv på alla sätt så mycket du kan.
Okej.
Okay. Och gör det på ditt sätt, men ta de utmaningarna. Är du rädd för någonting, så får du försöka komma över det och göra det ändå. Alltså det.
Ja.
Det är väl det. Och,
väldigt open mindset, kan man säga.
Ja, det är vad jag behöver.
Ja. Det tror jag många behöver, så det är nog en väldigt bra rekommendation.
Ja, så finns det ju andra som har en open mindset. De kanske behöver något helt annat.
Ja, jo.
allting går tillbaka till individuellt, vad du själv behöver alltså.
Ja, så är det ju. Men det är kul med vissa konkreta grejer också. Ja. Men det är mycket individuellt. Jonas, det har varit superkul att prata med dig. Tack så jättemycket för att du tog dig tid och var med och dela med dig. Det uppskattas.
Jag fick vara med. Det är väldigt, väldigt trevligt. Och som jag sa innan, det är väldigt uppskattat att du jobbar så. Jag älskar när det är folk som är engagerade.
Tack så mycket. Ja, jag utlovade ett kanonavsnitt när jag introducerade det här avsnittet och visst var det det. Hur många bra tankar, spaningar, reflektioner som helst av Jonas. Och ja, skolsystemet är ett ämne som är värt att återkomma till. Och jag tyckte det var rätt intressant det han beskrev i Schweiz. Av att hur det fungerade där för de som satsar på sin idrott och alltså fick möjlighet att plocka bort lektioner. Ja, väl värt att fundera på vidare här i Sverige också. Hoppas ni gillar avsnittet, och det kommer ju nya avsnitt inom kort. Var fjärde, femte, sjätte dag kommer det ju nya avsnitt i den här podden. Så ja, missa inte det. Tack för den här gången.